إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi tänkte idag fortsätta gå igenom det vi tog förra veckan, eller förra lektionen. Bestämmelser gällande begravning, jordfästning. Och förra lektionen gick vi igenom lite bestämmelser gällande sjukdom, att hälsa på den sjuke, medicinering, att ha tålamod och så vidare. Och nu tänkte vi gå igenom vad man ska göra när personen har dött. Och vi läser återigen från kitab Sheikh Abdul Muhsin hafizahullah, Sharh kitab Adab Mash'ila Salah, förklaringen av hur man kitab Adab Mash'ila Salah, etik och vett som man ska ha när man går till moskén, en bok som är skriven av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, som då förklaras av Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah wa rahimallahu al-muallif. Och som vi sa, den här boken är väldigt bra för den är förkortad och den hinner ändå ta upp otroligt mycket med bevis. Författaren säger i texten: "Wa yusajji bi thawb wa yusari fi qada daynihi wa ibra dhimmatihi min nadhr aw kaffara." لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حسن رواه الترمذي ويسن الإسراء في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود ويكره النعي وهو النداء بموته. هريان كورتيل. Och det här texten vi läser på arabiska, det är den som Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab har skrivit. Jättekort. Och sen kommer förklaringen av Sheikh Abdul Muhsin. Så vi översätter kort den här texten som är skriven av författaren. Den avlidne ska täckas med ett klädesplagg. Det kan vara ett täcke eller någonting. En slags lakan eller någonting. Och man skyndar sig i att betala hans skulder. Och de saker han kan vara skyldiga, som till exempel never, om han har avlagt en ed eller någonting, så hjälper man personen att uppfylla dessa. Eller kaffara, han har en soning som han måste göra, att han är skyldig en viss summa pengar. Då betalar man den här summan. Baserat på profetens uttalande, sallallahu alaihi wasallam: den troendes själ är bunden till skulden han har tills det att den betalas. Den troende är bunden till sin skuld, eller den avlidne muslimens själ är bunden till skulden tills det att den har betalats. Så det är mycket allvarligt att dö med skulder. Och den hadith är Hassan, det finns i Tirmidhi. Och sen säger författaren att det är sunna att påskynda förberedelserna, alltså att tvätta kroppen och linda in den och begrava den, baserat på profetens uttalande alaihi wasallam. Det är inte passande att en muslims lik ligger bland hans familj. Men den hadithen är svag. Men generellt så är det från profeten sunna alaihi wasallam att begrava folk snabbt. Alltså någon dör på natten, han begravs fajr. Någon dör fajr, han begravs dhuhr och så vidare. Inte som man gör i dessa länder där personen ligger i kylskåp i flera veckor. Det här är helt oislamiskt. Och så förklarar då Sheikh Abdul Muhsin, och sen är från en till mening här. Och det är ogillat att göra en na'i. Och nej är att man går och ropar på gatan att si och så har dött. Jag vet inte om det finns något namn för det på svenska. Något ord som betyder just det. Men i alla fall att man går och ropar på gatan och säger att si och så dog och han gjorde så mycket gott och så vidare. Det här är något som är ogillat eller förbjudet. Så kommer då förklaringen på den här meningen. Man ska täcka hela den dödes kropp. Förutom om han är muhrim. Om han är i hajj-tillstånd eller umra-tillstånd. Och får sig de här vita kläderna. Då ska man inte täcka hans huvud eller kvinnans ansikte. Och vad som bevisar att man ska täcka den döda personen är hadith Aisha radiallahu anha, att profeten a.s.w. då han avled täcktes med ett vitt bomullsplagg kan man säga, eller tyg, en tyg, ett skynke liksom, berättad av Bukhari och Muslim. Och man ska skynda sig i att betala skulderna baserat på hadith Abu Huraira som vi nämnde från profeten a.s.w. att den troendes skuld är fäst eller är bunden till honom när han har avlivet tills det att man har betalat den här skulden. Och den hadithen är autentisk. Och sen att det är ogillat att gå och kalla ut en avliden, att man liksom går och utropar att en person har avlidit. Det här är något som fanns i jahiliya innan islam, att man gick när någon hade avlidit på gatorna. En ryttare till exempel satte sig på hästen, red runt i stan och sa att den här personen har avlidit och nämnde vissa goda egenskaper som han hade. Det här är förbjudet. Men det är tillåtet att sprida nyheten av att en person har avlidit med avsikten av att folk ska gå på hans begravning. Så att det blir mer av folk som kommer på begravningen. Det här är någonting tillåtet. Och sen säger författaren: وغسله وصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. Att tvätta den avlidna, att be över honom och bära honom och linda in honom och att sen begrava honom vänd mot qibla är någonting som är fard kifaya. Fard kifaya betyder att en grupp av muslimerna måste göra det här. Alltså alla behöver inte göra det, utan det räcker med att en grupp av muslimerna gör detta. Och sen sa författaren att det är ogillat att ta betalt för något av dessa saker. Alltså att tvätta och begrava och så vidare. Det är ogillat att ta betalt för dessa saker. Och det är också ogillat att flytta liket till ett annat land om det inte finns haja, ett behov. Eller det är någonting nödvändigt. Förklaring. Att tvätta den avlidna, att be över honom, bära honom, linda in honom och att jordfästa honom är saker som man måste göra. Och det är fard kifaya. Det räcker med att en del av muslimerna gör detta. Det här finns fard kifaya, det finns någonting annat. Fard ain, som betyder alla måste göra. Fard al-ain. Tauhid, fard al-ain. Att be 5 gånger om dagen, fard al-ain. Och så vidare. Alla måste göra det. Och att det är ogillat att ha betalt för något av dessa saker. Och så säger Sheikh Abdul Muhsin, hafizullah, grunden är att en person begravs i det landet han har avlidit i. Förutom om det är darura. Någonting jätteviktigt. Som nödvändiggör att man flyttar liket tillbaka till landet personen kom ifrån. Som till exempel att fler människor ska be över den här personen. Att hans familj ska kunna gå och hälsa på hans grav och be för honom och så vidare. Om någon åker på en affärsresa och dör i ett land där det inte finns mycket muslimer. Dör i Island till exempel. Kanske 5 personer kommer på begravningen. Och hans familj kan aldrig hälsa på honom. Begravningen. Då är det bättre att man flyttar kroppen tillbaka till landet där han kommer ifrån. Om det inte på något sätt är mabarra, alltså skadar kroppen, att det kanske dröjer i flera månader och kroppen hinner ruttna och så vidare, då är det bättre att man bara begraver den där personen avled. Så grunden är att det tillåter att man begravs i det landet där man dör. Men om det är nödvändigt och möjligt så kan man flytta kroppen till landet man kommer ifrån. Sen går författaren in på hur man ska tvätta den avlidna personen. Han säger wa yasunnu lil ghasil an yabda bi a'dha' al wudu. Och det är sunna för personen som tvättar den avlidne att börja med kroppsdelarna som man gör wudu på. Och sen höger sida, och att man tvättar kroppsdelarna tre gånger, eller att man gör rusul, tvättar hela kroppen tre gånger eller fem gånger. Men en gång räcker. Och om en kvinna har fått missfall och fostret är mer än fyra månader, så ska man tvätta detta foster och be över det, baserat på profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam, att sabt, alltså missfot, vad heter det? Missfallet, barnet, fostret ska man be över och göra dua för deras föräldrar om att de ska förlåtas och få barmhärtighet. Och den hadithen är autentisk enligt Tirmidhi. Och sen säger han, författaren, att den personen som man inte kan tvätta med vatten, eller då man inte har vatten, gör man tayammum på. Alltså man renar honom genom att ha jord, sand på händerna och stryker dem över hans ansikte. Förklaring. Att tvätta den avlidne på det sättet Sheikhen har beskrivit har berättats i hadith om Atiya, då hon tvättade profetens dotter sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhunna, som har berättats i Sahih Bukhari och i Sahih Muslim. Och hadithen om att man ska be över fostret från missfall berättas i Abi Dawud med en autentisk kedja, och också i Tirmidhi. Fast där så står det att ett tifl yusalli alayhi, man ber över spädbarnen eller barnen, och den är också autentisk. Och sen säger Tirmidhi att detta är det som några av de ba'd ahl al-ilm min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim. Det här är åsikten som några av profetens kompanjoner har, alaihi sallallahu alaihi wasallam, och några andra från de lärda. De säger att man ber över barnen då man vet att den har börjat att ta skepnad, alltså efter fyra månader, när själen har blåsits in. Och det nämner också Ibn Uthaymin, att när man kan se de här formerna av en människa, då vet man att man ska be över den. Och det här är också åsikten av Ahmed och Ishaq. Eller affan, de säger att man kan be över missfostret innan fyra månader också. Så generellt så ber man. Och Ibn Uthaymin nämner i Fatawa att om missfostret är precis i början, alltså innan fyra månader, så kan man, alltså man ber inte över, man begraver inte, utan man kan bara gräva ner det var som helst. Och den personen som man inte kan tvätta på grund av att man inte har vatten, eller att personen är bränd, eller att en kvinna har dött bland främmande män, alltså de är ute på resa till exempel, det är bara en kvinna och 20 män, eller motsatsen, en man dör bland massor med kvinnor, då kan de inte tvätta. Männen kan inte tvätta kvinnan om hon inte är gift med någon, och kvinnorna kan inte tvätta mannen om hon inte är, någon av dem inte är gift med honom. Då gör man istället tayammum. Man tar den avlidnes händer och gnuggar dem med sand och stryker över personens ansikt och lindar in personen och begraver. Taib, en viktig fråga som inte tas upp här är: vem är mest berättigad till att tvätta den avlidne? Vem har mest rätt att tvätta den avlidne? Lalla. Räcker du upp handen? Närmast anhöriga, men det där är lite, det där stämmer inte heller. Taib, någon persons dotter har dött. Ska han tvätta sin dotter? Om hon är 20 år?
Mamman.
Ja. Ahsant. De kunnigaste ska tvätta dem. Och självklart det måste vara samma kön. Taib. Förutom, ulema säger att en man får tvätta sin fru och en fru får tvätta sin man. Aisha radiallahu anha, hon sa: om jag fick bestämma så skulle det vara jag som tvättade profeten sallallahu alaihi wasallam. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa till henne: om du dör före mig så kommer jag att tvätta dig. Eller som han sa. Taib. Och det har också berättats att Ali radiallahu anhu tvättade Fatima. Taib. Så det är tillåtet att tvätta sin fru. Eller att frun tvättar sin man. Det är tillåtet. En man får tvätta sin dotter. Och en kvinna får tvätta sin son. Om de är under 7 år. För de lärda säger att barn under 7 år har ingen aura. Alltså typ, det räknas inte. Så det är okej att tvätta motsatta könet på sina barn om de är då under 7 år. Men annars går man i ordningen så här. Alltså en man tvättar en man. Vem är mest berättigad? Det som är kunnigast. Och sen LOC. Eller LOC kommer egentligen först. Den som personen, den avlidne, har, vad kan man säga, testamenterat att det är han som ska tvätta mig. Innan en person avlider så säger han: jag vill att Abdallah tvättar mig. Då har han mest rätt att tvätta den här personen. Sen kommer de närmaste släktingarna och man går självklart efter vem som kan de här sakerna. Vem som kan tvätta de avlidna. En annan viktig egenskap som personen måste ha är att han är amin. Han eller hon ska vara amin, ska vara pålitlig. När man tvättar en avliden person så man täcker ju självklart de privata delarna. Men man ser resten av kroppen. Och då kan man se saker som kanske är ogillat. Som man inte får sprida. En person kan inte gå och säga: ja, men jag tvättade den här personen som alla känner. Och han hade värsta bulderna och han hade si och så. Det får man inte göra. Det är inte tillåtet. Och gå och berätta om hans brister. Och det man har sett på kroppen. Vissa av ulema nämner förutom om personen man tvättade var från Ahlul Bidah. Och han hade mörker och typ förnedring. Som ett straff. Kan man säga som ett straff. Då kan man berätta det här för att avskräcka andra människor. Att tvätta den här personen som till exempel, ja, han var stor ledare inom Bidah och så vidare. För att avskräcka andra människor. Men generellt, man ska inte berätta. Förutom goda saker och fina saker. Man säger: tvätta den person, mashallah, hans ansikte lyste. Och så vidare. Det finns många fina berättelser om ni har lyssnat på dem som har tvättat avlidna människor. Folk som dör, smilar, de lyser i ansiktet. De fingerpekar, la ilaha illallah och så vidare. Det är såna här fina saker som man kan berätta för familjen, för det kommer glädja familjen. Det är skillnad från om du går och berättar att den här personen var svart i ansiktet och han och så vidare. Sånt ska man undvika att berätta. Så personen måste vara pålitlig också. Hon ska vara amin. Sen säger författaren: Efter att man har lindat in honom eller henne, så ska man, eller tvättat personen, så ska man linda in dem i ett keffen. Det liknar ett lakan, kan man säga, som täcker hela kroppen. Om man inte hittar ett plagg som täcker hela kroppen, så ska det täcka auran, de privata delarna, uppåt och huvudet. Taib. Och resten av kroppen täcker man med blad eller löv eller liknande. Förklaring. Det bästa när man lindar in en avliden person är att man lindar in honom i 3 stycken vita lakan eller klädesplagg. Svep. Man sveper in namn den avlidne, barklafik, i tre stycken lakan eller vita klädesplagg. Det här är det bästa. Baserat på Aishas uttalande, radiyallahu anha, då hon sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sveptes in i tre stycken vita bomullsplagg som var från Yemen. Och de var alltså rena vita bomullsplagg. Och de var inte sydda som en slags kamis eller turban eller någonting, utan det var bara då tyger. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Det också nämns i en autentisk hadith att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: klä er med vitt och linda in era, eller svep in era avlidna med vitt. Men det kan vara vilken färg som helst. Och det viktigaste är att man täcker kroppen från topp till tå. Förutom vem? Förutom vem är det man inte ska täcka från topp till tå? Nej, vi sa någonting annat nyss. Personer som har avlidit i hajj under ihramtillstånd. Sen, martyren har också egna bestämmelser. Och det är endast martyren som dör på slagfältet. Den personen begravs så som han är, i hans kläder, utan att tvättas. Och man ber inte över honom heller, eller henne. Begraver dem och låter dem vara. Det är också sunna, vad gäller det med att man tvättar, att man gör flätor av kvinnans hår. Man gjorde tre flätor på profetens dotter alaihissalatu wassalam, och liksom de var bakåt mot ryggen, hängde bakåt. Inte ett måste, utan det är någonting som är tillåtet, som har berättats i Sahih Bukhari. Det räcker med att man sveper in dem i ett klädesplagg som täcker hela kroppen. Om man inte hittar, så tar man ett klädesplagg som då täcker, eller det man har, det ska täcka al-aura, de privata delarna, och uppåt. Och resten täcker man med blad eller andra växter, som det har berättats att de gjorde med Musab ibn Umair och Hamza radiyallahu anhum. När de dog i Uhud så fann man inte kläder att täcka deras kropp med. Musab ibn Umair radiyallahu anhu, den stora sahabiyun som blev muslim tidigt i Mekka. Han var rik och framgångsfull och hade allt. Han var känd för sina vackra kläder och allting. Och när han flyttade till Medina gav han upp allt. Och när han dog så hade han bara som en izar. Som, alltså, om man täckte hans huvud visades hans ben. Om man täckte hans ben visades hans huvud. Spanarna. Så man täckte hans huvud och neråt, och sen täckte man resten med blad, eller ja, en slags växt som då fanns där. Och samma sak med Hamza radiyallahu anhu. Hans kläder räckte inte heller, så man täckte resten av kroppen med växter. Eller idhir. Mashallah. Radiyallahu anhu. Och det här är autentiskt. Taib. Sen så går författaren in på hur man ska be över den avlidne personen. Han säger att imamen ställer sig vid mannens bröst, alltså riktad mot mannens bröst, och om det är en kvinna så riktar han sig mot mitten av hennes kropp. Han gör takbir, säger Allahu Akbar, och läser al-Fatiha. Gör takbir och sänder frid över Muhammad alaihissalatu wassalam. Gör takbir och ber över den avlidne. Gör takbir en fjärde gång, vänta lite, och sen så gör han teslim en gång på höger sida. Och varenda gång han gör takbir så lyfter han upp händerna, så som det har berättats från Umar radiyallahu anhu. Förklaring. Sheikh Abdul Mohsen säger: vad som bevisar att mannen ska stå riktad mot kvinnans mitt, alltså janazabönen utförs så att den avlidne ligger framför imamen. Imamen står vänd mot Mekka, alltid. Varenda bön måste vara mot Mekka. Den avlidne ligger framför imamen. Alltså, det spelar ingen roll. Det behöver inte i det här skedet ligga med ansiktet mot Mecka eller någonting sånt. Som vissa tror att huvudet måste vara åt ett visst håll och så vidare. Eller, utan det viktigaste är att personen ligger vågrätt framför imamen. Så rakt framför imamen. Och om det är en kvinna så har han hennes mage framför sig. Alltså mitten av kvinnan framför sig. Om det är en man så har han står han riktad mot huvudet. Så han säger vad som bevisar att mannen står riktad mot kvinnans mitt är hadith Samura radiyallahu anhu. Då han sa, jag bad bakom profeten alaihi salatu wasalam över en kvinna som dött i hennes i blödningar efter födseln. Och han stod riktad mot hennes mitt, alltså mitten av hennes kropp. Och den är berättad av Bukhari och av Muslim. Och hadith Anas radiyallahu anhu, att profeten alaihi salatu wasalam bad, eller afan, hadith Anas, att det var män, en man och en kvinna som hade dött. Så han la mannens huvud framför sig och kvinnans mitt då bakom mannens huvud. Och då så frågade en person som var där, ja Abu Hamza, alltså Anas, var det så här som Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam gjorde då han bad över de avlidna? Och då så sa Hamza, Abu Hamza, som då är Anas, han sa ja. Det var så här han gjorde. Han stod vänd mot mannens huvud, eller mannens huvud då framför honom, och mitten av kvinnan, och gjorde fyra stycken takbirat. Och den hadith är sahih, den finns i Abi Dawud och andra. Hänger ni med här? Ja. Hur det ska vara? Det kan vara lite, vad kan man säga, parallellt eller? Ja. Ja, lod, vågrätt. Alltså, liket ligger vågrätt framför imamen. Och de andra bedjande. Taib. Om det är en man så har han, ber han sådär med huvudet framför sig. Om det är en kvinna så ber han mot mitten av kroppen. Om det är flera stycken så ligger männen, han ber alltså parallellt med männens huvud. Och bakom männen lägger man kvinnorna. Med då mitten av deras kropp i parallellt med männens huvud. Och om det är barn så ligger de ännu längre bort. De ligger sist.
De ligger inte så.
Jo. Vågrätt. Nej, det gör de inte. De ligger inte i rad efter varandra. Alltså som en kö. Vågrätt, nej. De ligger alla framför imamen. Alla, även om det är 100 stycken så ligger de framför imamen. Ja, precis. Och en janaza räcker för flera människor. Det är det man ska göra. Man ska bli en janaza för flera människor. Inte som man gjorde här när den här familjen dog, att man bad 4 eller 5 gånger. Det är fel. Utan det är en janaza räcker för alla människor. Taib. Sen säger Sheikh Al-Mahsin vad som bevisar att man ska göra 4 takbirat är hadith Abi Huraira. Då profeten a.s. bad över en Najashi, Etiopiens konung som blivit muslim. Då han dog i Etiopien. Så samlade profeten a.s. sina sahaba utanför moskén vid Al-Musalla, där man brukade be över de avlidna. Och bad janaza över Najashi. Han sa eran broder har dött. Och de bad, han gjorde 4 stycken takbirat över honom. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Det finns också andra hadither som hadith Jabir i Bukhari och Muslim, hadith Anas som vi nämnde nyligen då han bad över mannen och kvinnan. Han gjorde också 4 takbirat där och så vidare. Taib. Det har också berättats från Abi Umama radiyallahu anhu. قال السنة في الصلاة على الجنائز على الجنازة أن يقرأ في تكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر 3 وتسليم عند الآخرة. أبي أمامة han sa vad som är sunna när man ber över de avlidna är att man läser efter den första takbir بأم القرآن, alltså Fatiha, och att man läser den tyst, och sen gör man 3 andra takbir, och sen gör man teslim, Man säger då salam alaikum efter den sista. Och den hadith finns i Nasai och den är autentisk. En man som heter Talha ibn Abdullah bad en gång bakom Abdullah ibn Abbas över en avliden person. Och han läste högt al-Fatiha. Och efter bönen så sa han, för att ni ska veta att det är sunna. Grunden är att man läser tyst. Men om folk är okunniga så kan man läsa högt för att lära dem. Som Umar radiallahu anhu en gång gjorde tashahud högt. Eller han av vissa saker för att folk ska lära sig. Det var den här dua al-istiftah som man gör när man börjar bönen. Han läser den högt för att folk ska lära sig. Egentligen läser man dem tyst, men det är tillåtet i sådana här tillfällen. Det har också berättats från Ibn Abbas radiallahu anhu. Alltså samma person, Talha, bad bakom honom över en janaza. Han läste Fatiha och en till sura och läste högt så att vi hörde. Och när han var färdig så sa han sunna wa haq. Det jag har gjort är sunna och det är rätt. Så man kan läsa en sura, en kort sura efter Fatiha. Men det vanligaste är att man inte gör det. Men det är tillåtet att göra det också. Efter den andra takbir så gör man as-salat al-ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad till slutet. Och efter den tredje gör man dua för den avlidne. Man åkallar Allah att han ska förlåta den avlidne. Som det har berättats i hadith Abi Umama från en man, Abi Umama bin Sahl, en man från tabi'in, från en man från sahaba, från profeten alaihi wasallam, att han gjorde på detta sätt. Man kan även lägga till en till takbir, göra fem takbir i janazabönen. Det har berättats från vissa av salaf som Zaid ibn Arqam att han brukade göra fyra takbir, men en gång gjorde han fem takbir över den avlidne. Och de frågade honom om detta. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Att profeten alaihi wasallam brukade också göra på detta sätt, berättade om muslim. Så det är tillåtet att ibland göra mer än fyra takbir. Och då kommer frågan, vad ska man säga efter den fjärde? Efter den fjärde generellt säger man ingenting alls. Och efter den femte säger man ingenting heller. Men Ibn Uthaymin rahimahullah säger att man kan dela upp du'an så att man säger någonting mellan alla. Och vissa säger att efter fjärde så säger man Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah har beviset för det, men i alla fall det finns lite åsikter. Man kan i alla fall göra fyra takbir eller fem takbir. Och vissa lärda säger att om man gör mer så är det för att personen man ber över har en dygd. Alltså det är någon mycket stor person som har avlidit. Så kan man då göra mera takbir. Allah alam. Och Tirmidhi ser att många från sahaba är på den här åsikten att man kan göra fem takbir över den avlidne. Och Ahmed och Ishaq säger om imamen gör fem takbir så ska ni följa imamen. Generellt man ska alltid följa imamen. De lärda har olika åsikter gällande om man ska lyfta händerna i janaza eller inte. Alltså självklart i första takbir lyfter man händerna när man går in i bönen. Tirmidhi säger att de lärda har olika åsikter gällande detta. De flesta från profeten sahaba sallallahu alaihi wasallam och andra lärda är på åsikten att man ska lyfta händerna med varje takbira. Och det här är också åsikten av Ibn al-Mubarak, al-Shafi'i, Ahmed, Ishaq. Och andra lärda säger att nej, man lyfter endast händerna en gång i janaza. Och det är åsikten av al-Thawri och Ahl al-Kufa. Och Ahl al-Kufa brukar referera till Abu Hanifas madhab. Och Sheikh bin Baz, rahimahullah, nämner i hans fotnoter på Fath al-Bari Athar Umar ibn Umar radiyallahu anhuma, där Abdullah ibn Umar alltid lyfte händerna i varenda takbir i janaza. Taib, och det är autentiskt, säger Sheikh bin Baz rahimahullah, som det berättats i Dar al-Qutni. Så det, de här lärarna säger att man ska göra det. För att Abdullah bin Umar, han gjorde det. Och han var den sahabin som var mest mån i att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i varenda liten sak. Så det vi tror är att han har fått det här från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och Tirmidhi nämnde också att det är åsikten av de flesta från sahaba. Wallahu alaihi. Sen säger författaren, det är rekommenderat för den som inte har bett, alltså har missat bönen, att gå och be över den avlidna vid hans grav. Och man kan göra det också i jama'a, i grupp, fram till man kan vänta en månad, säger han. Man kan göra det fram till en månad efter att han har blivit begravd. Och det är tillåtet att begrava på natten, men det är ogillat att begrava då solen går upp och då solen går ner eller då solen går i zenit. Förklaring. Det har berättats i autentiska hadither att profeten a.s. har gått och bett över folk som har avlidit då han inte visste om det, som till exempel den svarta kvinnan som brukade städa hans moské radiyallahu anha. När han fick höra att hon hade dött och man hade begravt henne, så gick han till begravningsplatsen och bad över henne framför hennes grav. Alltså han gjorde salatul janaza för henne. Så det är tillåtet om man kommer för sent eller att man går dagen efter eller vad som helst och ber, gör janaza för den avlidna. Men det ska vara vid graven. Det är ingenting man gör hemma, som vissa får för sig. Taib. Det är också tillåtet att begrava på natten. Det berättas från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Att profeten s.a.w. bad över en man då han hade begravts natten innan, alltså han bad över honom senare. Och profeten s.a.w. frågade om den här mannen. De sa, han är fulan, alltså det är den här personen som begravdes igår kväll, al-Bariha. Så han bad sen över honom. Och han sa inte att, men varför begravde ni honom på natten för? Som han skulle vara tvungen att säga om det var någonting fel. Vilket bevisar att man kan begrava folk på natten. Taib. Och den hadith finns i Bukhari. Taib. Vad som bevisar att man inte ska be över, göra janaza vid soluppgången, solnedgången eller då solen håller på att gå i zenit är hadith Uqba ibn Amr radiyallahu anhu. Då han sa att det fanns tre stunder där vi blev förbjudna. Där profeten s.a.w. förbjöd oss från att be eller att begrava våra döda. Då solen går upp tills det att den har gått upp helt och hållet. Alltså efter fajr, fram till solen har gått upp, ska man inte begrava eller göra sunnaböner. Och när solen håller på att gå i zenit, tills det att den har gått in i zenit, och det vi nämnde förut är typ en kvart innan dhuhr, ska man inte begrava och man ska inte heller göra sunnaböner innan det att dhuhr har gått in. Och när solen håller på att gå ner ska man inte heller göra sunnaböner eller begrava de avlidna. Och den här hadith finns i Sahih Muslim. Sen säger författaren, och det är sunna, att skynda sig med liket till begravningsplatsen, men inte springa allt för snabbt. Och det är ogillat för de som följer begravningen att sätta sig tills det att man har lagt ner liket. Och de som följer ett begravningståg eller en begravning ska göra det med ödmjukhet och tänka på deras slut, deras egen död. Och det är ogillat att smila och att prata om världsliga saker. Förklaring. Det är rekommenderat att skynda sig till begravningen med den avlidne. Men inte allt för snabbt. Varför? Jo, för det kan orsaka att den avlidne ramlar på marken. Om man bär honom, eller hur? Om alla springer. Eller det kan skada de som bär honom. Den här stressen.
Den som följer begravningståget.
Det handlar om att bära den avlidne till jordfästningen. Det ska man göra snabbt. Men inte allt för snabbt. För då kan han ramla ner på marken. Och beviset för att man ska skynda sig med kroppen eller med liket är profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam: asri'u bil janaza fa in taku saliha fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi. Han sa: skynda er med begravningarna, för om det är någonting gott eller personen var bra från, så skynda, ska ni då påskynda det goda som väntar honom. Han kommer ju fröjdas och njuta när han ligger i graven. Så skynda honom till detta goda. Och om det är någonting dåligt, så är det någonting ont som ni släpper från era axlar. Alltså bli av med den här onda personen snabbt. Så i vilket fall som helst ska man skynda sig till graven. Om han är god, så skynda honom till det goda som väntar honom. Om han är ond, så rädda er själva från att bära den här onda personen genom att skynda er. Så i vilket fall som helst så ska man skynda sig till jordfästningen. Och den hadithen visar Bukhari och i Muslim. Och det har berättats, det här beviset för att man inte ska sätta sig förrän man har lagt ner liket på marken, är hadith Abi Sa'id. Och i den: وَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَى. Att den som följer en begravning ska inte sätta sig förrän man har lagt ner liket. Berättade Bukhari och om Muslim. Och sen att personen som följer en begravning påminner sig själv om döden och den dagen han själv ska dö. Och inte heller går och skrattar och tänker på världsliga saker och så vidare. Sen säger författaren: och det är rekommenderat att föra in den avlidne med fötterna först i graven. Om det är lättare, om det är möjligt. Och det är inte ogillat att en man är den som för ner en kvinna i graven eller tvärtom. Även om det, han inte är mahram till henne. Taib. Vad som bevisar att det är sunna att föra in en person med fötterna först är vad som berättats i Abi Daud i hans sunna. Med en autentisk kedja från Abi Ishaq. Qala awsa al-harith an yusalla alayhi Abdullah ibn Zayd. Al-harith rådgav, eller han testamenterade, att Abdullah bin Zayd skulle vara den som tog hand om begravningen. Att han skulle be över honom. Så han bad över honom. Och när han förde in honom i graven så stoppade han fötterna före. Och han sa: häve mina sunna. Det var en sahabi som sa: det här är från sunna. Att man för ner fötterna före huvudet i graven. Det är något som är rekommenderat. Och vad som bevisar att det är tillåtet för en främmande man att ta ner en kvinna i graven är att Abu Talha var den som gick ner och tog ner profetens dotter i graven sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Abu Talha, som inte var släkt, var den som då begravde profetens dotter sallallahu alaihi wasallam, så han gick ner i graven. Och den hadith visar Bukhari. Sen säger författaren: wallahdu afdal min ashaq ويسن تعميقه وتوسعته وتوسعه ويكرى دفنه بالتابوت ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله. طيب. اللحت والشق. När man har grävt graven, och han säger här, det är sunna att den ska vara djup. Den ska vara djup ner och den ska vara bred. Och längst ner i graven finns det två sätt att stoppa den döda på. Lätt är det som är bäst. Och det är att man gräver rakt ner. Och sen gör man som ett litet hål. Ett hörn inriktat mot Mekka. Där man stoppar in den döda. Och sen täcker man det här med tegelstenar. Eller någon slags stenar. Och sen när man har på jord, så faller ingen jord på den avlidne. För han ligger inåt. Och han är täckt. Det här är lätt och det är det som är bäst att göra. Och så finns det något som heter ashaq. Och det är att man gör, man gräver djupt ner. Och så gör man någon slags ställe för den avlidne längst ner. Och sen täcker man det här med stenar. Och sen har man på jord. Så han ligger ändå i mitten av graven. طيب. Och båda är tillåtna. Men lätt är bättre när han ligger då åt sidan. Och det var så man gjorde till profeten sallallahu alaihi wasallam, som det har berättats i Abi Dawud med en Hassan hadith, att han sa att profeten alaihi wasallam, han sa lahdunana wa shaqqu li ghayrina. Vi, det som är bäst för oss är lätt, att man då ligger åt sidan, och shaqq är för andra än oss. Och den hadith, det finns också en hadith från Abu Sa'id al-Sa'd ibn Abi Waqas, när han blev sjuk, i den sjukdomen som han senare avled i, så sa han, gör till mig en lätt, och täck sen det här min kropp med stenar, så som man gjorde med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Och det är rekommenderat att graven är djup, så att djur inte gräver upp den och äter från kroppen. Och när vi var i Medina, så kom jag ihåg att man gjorde de här grejerna. Och graven brukar vara så djup att man fick liksom sträcka ner handen och hjälpa mannen upp, som hade stoppat in kroppen i det här hålet och täckt med stenar. Det var så djupt ner att man liksom, vad blir det? Det kanske blir 2,5 meter, 3 meter. Typ. Så djupt var det. Man fick liksom hjälpa personen upp. Och att graven också är bred, så att det är lätt att få ner liken. Och att kanske en person också går ner och tar emot liket och så vidare. Ja, som profeten sa, som de sa i Uhud, när många av sahaba dog. De sa, hur ska vi göra? Han sa, gräv och gör graven bred och stoppa två eller tre personer i varje grav. Och i en hadith så sa han, och stoppa först den som kan mest Koran. Han skulle, personen är ärad även efter att han har dött, så ärade han i hans grav genom att man stoppade honom först. Då går det kanske inte att göra det här lätt om det är flera massgrav. Och det var samma sak, jag kommer ihåg den här tsunamin. De frågade till exempel bröderna från Indonesien, hur ska vi begrava? De sa, det är omöjligt, du vet, det blir epidemier och sånt om man låter kropparna ligga och sånt. Så de sa, det är samma sak där, du kan göra massgrav, stoppa flera människor i samma grav. Det är helt okej. Okay. Alltså varje regel har sina undantag. Om man är i en situation där man inte har tid eller inte kan och inte finns plats och så vidare, så är det tillåtet med massgraven. Och så säger sheikhen, det är inte tillåtet att lägga personen i en kista, för det har inte nämnts i sunna. Och det är det enda han säger. I Sverige är det lag på att man måste ha en kista. Det är ingenting som vi vill. Ja? Det är inte det.
Däremot är det ju lag på att man måste föra liket till begravningsplatsen.
Okej, Barklaff fick. Okej, lagen säger att liket måste föras till begravningsplatsen i kista. Och sen kan man då ta bort mashallah. Det var positivt. Så kista är inte rekommenderat. Det är ingenting man ska ha. Och när man för ner Likhet så säger man bismillahi wa ala sunnati rasulillahi, som det berättats i Abi Dawud med en autentisk hadith. Så man kan säga bismillah ala millati rasulillah, bismillah ala sunnati rasulillah, eller bismillah ala millati rasulillah. Man kan använda ordet milla eller sunna, och det betyder samma sak, väg, profetens väg sallallahu alaihi wasallam. Bismillah i Allahs namn och i enlighet med profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati rasulillah, eller bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Och sen säger författaren, och det är rekommenderat att göra dua vid graven efter det att man har begravt personen. Och man står vid graven. Och det är rekommenderat för den personen som är där att slänga ner 3 nävar med jord vid personens huvud. Förklaring. Det är rekommenderat att göra dua för den avlidne efter det att man har täckt graven med jord, baserat på hadith Uthman, då han sa att profeten a.s. brukade efter en begravning, efter att man hade täckt graven, ställa sig framför graven och säga istaghfiru li akhikum, be om förlåtelse för er broder, och be att Allah ska göra honom fast, för nu kommer han att frågas. Och den hadithen är Hassan, den finns i Abi Dawud. Och att slänga jord över personens huvud har nämnts i Ibn Majah, en Hassan hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han brukade göra på detta sätt. Och sen säger författaren, det är rekommenderat att låta graven vara upphöjd över markytan då. Qadra shibrin, lika mycket som ett handsmått, från långfingers topp till handflatans slut. Shibr, så hög ska graven vara över markens yta. Och det är ogillat att den är högre än så, baserat på profetens uttalande alaihissalatu wassalam, då han sa till Ali, han skulle resa någonstans, han sa lämna ingen avbild förutom att du förstör den, och ingen upphöjd grav förutom att du jämnar ut den. Och den är berättad av Muslim. Och så säger författaren, man skvätter sen vatten över graven och stoppar grus på graven så att jorden stannar kvar. Förklaring. Det är rekommenderat att höja upp graven ett handsmått över jordens yta, som vi sa, så att graven syns. Så att graven syns, annars så kommer den efter ett tag att bara vara jämn med marken, och man kommer inte veta att det ligger en avliven person där. Men i Sverige de gör inte det, eller? Den är jämn med marken, alla gravarna. Det beror på vem det som gör. Nej, det beror på vem det som gör. Det ska vara handsmått i alla fall. Och det de säger är att, det som underlättar mest, är att man stoppar inte mer jord än vad man har grävt upp. Samma jord man har grävt upp är den man lägger på igen. Och då blir det exakt, alltså ett handsmått över. Så det är väldigt praktiskt. Den jord du gräver upp är den du lägger tillbaka. Och sen det här med att lägga grus på graven. Är en hadith som är daif, och samma sak hadithen om att skvätta vatten är en hadith som är mursal, alltså den är inte heller autentisk, så Allah halem. Och sen säger författaren وَلَا بَأْسْ بِتَعْلِيمِهِ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ لِيُعْرَفْ, och det är tillåtet att lägga en sten eller liknande för att graven ska kännas igen. Så som det berättats att man gjorde med Uthman ibn Mad'uns grav. Och det är inte tillåtet att upphöja graven, att bygga någonting över graven, utan det är snarare obligatoriskt att riva allt sådant. Förklaring. Det är tillåtet att lägga en sten vid graven så att den ska kännas igen. Som profeten a.s.w. gjorde då man begravde Uthman ibn Mad'un. Och så sa han: "Ata'allam biha qabr akhi", för att känna igen min broders grav. Men gravstenar är inte från islam. Stora och dyra gravstenar där man har bilder på den avlidna, jag vet inte, allt möjligt. Vad kostar en sån här sten egentligen? Jättemycket, eller 50 000, eller jättemycket liksom. Helt onödigt. Ingenting behöver man. När man lägger en liten sten eller en, vissa små skyltar eller någonting som visar att det här är en grav. Det räcker. Och det är också förbjudet att skriva på gravar. Man ska inte skriva någonting alls. Låta personen begravas som vanligt. Vad som bevisar att det är förbjudet att bygga över gravar är hadith Jabir radiallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man upphöjer gravar och att man sitter på gravar och att man bygger på gravar, berättade en muslim. Och om man finner en grav som är upphöjd, så är det obligatoriskt att jämna ut den, att förstöra den här byggnaden. För det är haram att göra dessa byggnader. Som vi nämnde hadith Ali radiallahu anhu, där profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade honom att förstöra alla avbilder, alltså statyer och bilder, och att jämna varje grav, upphöjd grav, jämna ut dem. Alltså vi kan inte säga jämna ut dem i marken, för de ska ändå vara lite upphöjda, men att typ förstöra den här byggnaden. Och det finns även andra hadith som tyder på det här, att det är haram. Och det är någonting som kristna och judar och andra gör, att de bygger monument över gravar och sånt. Det är något som är haram i islam. Och ännu värre att bygga moskéer över gravar. Eller att begrava folk i moskén. Det är också något som är helt fel. Som leder till kyrk. Och varje moské som är byggd på en grav måste rivas. Och varje person som är begravd i en moské måste tas ut från moskén. Och man får inte be en moské där det finns en grav. Det är något som inte alls har med islam att göra. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "La'na Allahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Må Allah förbanna de judarna och kristna, de tog deras profeters gravar till moskéer. Sen säger författaren: "Och det är inte tillåtet att pussa gravarna eller ha parfym på gravarna eller tabkhir, vad heter det, bukhur, rökelse, eller att sitta på gravarna, eller att göra sina naturliga behov vid gravarna, eller bredvid gravarna. Och inte heller att försöka använda jorden som någon slags medicin, eller att ha tända ljus och lykter vid lamporna, vid gravarna. Eller att bygga moskéer över gravarna, utan dessa måste förstöras. Och inte heller gå med sandaler på begravningsplatser, baserat på hadithen." Förklaring. Det här är flera saker som är förbjudna. Vissa av dem leder till al-ghulu wa ifrat, att man överdriver och går extremt i religionen. Och det leder till kyrk. Som till exempel att pussa gravar, att ha parfym på gravar, använda rökelser, eller att säga att jorden gör människor friska. Det här låter skumt, eller? Tror ni att det finns? Ja? Det låter för sjukt för att vara sant, eller? Att någon ska använda jorden som... Wallahi, det finns. Folk i Medina, de går och åker på hajj. De tar med jord hem och kanske till och med säljer den. De säger det här är helig jord. Man blir frisk av det. Och jag såg själv, det finns ett klipp på YouTube med afghaner som går och lägger salt bredvid martyrernas gravar i Afghanistan. Och de säger det här är medicin. Det är garanterat att man blir botad. Lägger saltet där en vecka eller någonting, ta hem det, dricker, äter det, och så säger de att du blir frisk. Det är garanterat. Det är kyrk. Det är inte tillåtet. Eller att man har lyktor och lampor, ljus vid gravarna, bygger moskéer över gravarna. Den totala motsatsen är andra exempel som nämndes, att man faller kort och nästan nedvärderar gravarna genom att sitta på dem, att utföra sina behov på dem eller bredvid gravarna, att gå med sandaler vid gravarna. Vad som bevisar att det är förbjudet att sitta på gravarna är hadith Abi Huraira, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa att en person sitter på en glödande kolbit som bränner hål på hans kläder och sen når hans skinn är bättre än att han sitter på en grav, berättade av muslim. Och hadith Abi Marthad al-Ghanawi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. Sitt inte på gravarna och be inte heller mot dem, berättad av muslim. Och vad som är värre än att sitta på dem är att uträtta sina behov vid dem. Och det har nämnts i en hadith att man inte heller ska gå med skor bredvid gravarna. Att profeten har sådant beordrade en person att ta av sig skorna då han gick med skor mellan gravarna, berättade av Abi Dawud, och den är Hassan. Det är sunna att hälsa på begravningsplatser, men inte att resa till en begravningsplats. Baserat på profetens hadith, alaihi salatu wassalam, det är inte rekommenderat att ge sig ut på en resa, förutom om man avser 3 moskéer. Vi kommer till förklaringen sen. Och det är inte heller tillåtet för kvinnor att besöka gravar, baserat på profetens uttalande, sa salam, la'na Allahu za'irat al-qubur, må Allah förbanna kvinnorna som besöker gravar och de som tar moskéer över gravarna och de som sätter ljus vid gravarna, berättade av Ahlus Sunnah. Och det är också ogillat att stryka över gravarna och att be vid gravar, eller att avse att göra dua vid en grav, att tänka eller tro att det är bättre att göra dua vid gravar. Allt det här är onda saker. Utan det är snarare saker som leder till kyrk. Och en person som hälsar på en begravningsplats eller går förbi en begravningsplats, han gör den här åkallelsen: Assalamu alaikum daru qawmun mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarham Allah al-mustaqdimin minna wa minkum wal-musta'khirin. نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. طيب förklaring. Det är rekommenderat att hälsa på gravar, men inte att ge sig ut på en resa till en grav. Det finns också folk som säger att jag ska resa till profeten Yahyas grav i Syrien, eller jag ska resa till en sheikhs grav och så vidare, som de gör i Yemen, och säger vi ska resa till Huds grav eller någon sheikhs grav. Och vissa, det är mer än en resa, det är en hajj nästan. De säger att göra hajj till en grav är bättre än att göra hajj till Mekka och så vidare. Och allt det här är kyrk som tar människan ut ur islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: jag har brukat förbjuda er från att besöka gravar, men nu får ni besöka dem, för de påminner er om döden. Hadith muslim. Och hadithen som bevisar att man inte får ge sig ut på en resa till en grav är hadithen att man ska inte ge sig ut på en resa förutom till 3 moskéer. Den heliga moskén i Mekka, profetens moské i Jerusalem och Masjid al-Aqsa i Jerusalem, berättade Bukhari och muslim. Och sen frågan om att kvinnor inte får hälsa på begravningsplatserna är en fråga som det råder olika åsikter i. Och sheikhen här säger att hon inte får göra det, baserat på den här hadithen som finns i Tirmidhi, och han säger att den är Hassan. Och många av de lärda säger att det är tillåtet för kvinnan att hälsa på begravningsplatser, alltså inte följa med på en begravning, men att senare gå på begravningsplatsen för att besöka gravarna. Och Allahu alam, den personen eller den som läser till exempel Sheikh Albanis bevis i hans bok om begravning blir väldigt övertygad om att det är tillåtet. De är väldigt starka, hans bevis på att det är tillåtet. Nej, att besöka begravningsplatser. Sahabiyat, de sa att vi blev förbjudna från att följa begravningar. De ska inte följa begravningar. Men att besöka begravningsplatser när folk har gått därifrån, eller det är någonting annat. Inte, Till exempel Sheikhen Rahimallah nämner att Aisha brukade göra det. Och att han lärde Aisha dua som man ska säga när man besöker döda. Och att hon gjorde det efter att profeten Sassan hade dött. Vilket är ett väldigt starkt bevis på att det är tillåtet. Och att det här förbudet då kanske är upphävt. Allah har det. Och hadithen när han gick förbi, som vi nämnde förra veckan, när han gick förbi kvinnan som stod och grät vid graven. Han sa till henne, itaqilla wasbir, frukta Allah, ha tålamod. Och sen kom hon till honom. Han sa inte, syster, det är haram det du gjorde. Du får inte ens vara på en begravningsplats. Utan han sa ingenting om det. Det finns många bevis på det här i alla fall. Att det är tillåtet. Wallahu a'lam. Men det är också under villkoren av att kvinnan kan kontrollera sig. Om hon vet att hon är svag och börjar skrika och sånt, så ska hon inte gå dit. Taib. Och det är heller tillåtet att stryka över gravar. För det här är saker som leder till kyrk. Och inte heller att avse att göra salah eller dua vid gravarna. An-Nawawi säger i hans förklaring på Al-Muhaddab vad gäller att gå och stryka väggarna vid profetens grav, sallallahu alaihi wasallam. Och det här är något som folk gör idag. Och det är ganska bra att Nawawi säger. För många sufister säger att vi följer Nawawi. Vi är shafi'iyya. Vad ska de då säga om det här uttalandet? Han säger وَلَا يَغْتَرُّ. En person ska inte låta sig luras av hur många vanliga muslimer som gör denna sak. Alltså som går och stryker över väggarna vid profetens grav, sallallahu alaihi wasallam. Låt dig inte luras av detta. För det är inte dem man ska följa. Utan det är al-ahadith. Haditherna man ska följa och vad de lärda har sagt. Inte vad okunniga människor gör. Och inte följa och inte bry sig om de nyinförda saker som al-awam, alltså de okunniga muslimerna, hittar på. Det har berättats i As-Sahihain från Aisha radiallahu anha att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, den som hittar på någonting i vår religion kommer att få det förkastat. Eller den som gör en gärning som inte överensstämmer med vår religion kommer att få den förkastat. Berättade muslim. Och från Abu Huraira radiallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, gör inte min grav till en id, till ett ställe som ständigt besöks. Utan sänd er en frid och välsignelse över mig vart ni än befinner er. Eller sänd er frid och välsignelse över mig. För er en frid, er en salah kommer att nå mig vart ni än är. Berättad av Abi Dawud, och den är autentisk. Och Al-Fadail ibn Iyad radiallahu anhu, han sa, ittabi' turuqul huda wa la yadhurruka qillatu salikin. Följ de rätta vägarna, eller den rätta vägen, och bry dig inte om hur få människorna som går på denna väg. Och akta dig för turuqul dalala, vägen av villfarelse, och låt dig inte luras av hur många som går under på dessa vägar. Alltså bry dig inte om majoriteten av folk. Så den personen som får för sig att man kan få baraka, välsignelse av att stryka på väggar och liknande gravar, är en person som är okunnig. Och baraka, han säger en fin sak, baraka får man innama hiya fima wafaqa shar, i det som överensstämmer med religionen. Det är det som man får baraka ifrån. Eller hur? Inte av att hitta på saker i religionen som inte har någonting med religionen att göra. Så det här säger An-Nawawi rahimahullah. Och sen att man gör den här duan för de avlidna när man går dit. Och det var en sista fråga som jag ville ta upp här. Och det är, får man be över en person som har en skuld på sig? Ja, får man det? Eller en person som har tagit självmord? Eller en person som var från Ahlul Bida?
Ja, en ledare ska
be över. Profeten sa som han valde att inte be över de som var skuldsatta. För att liksom avskräcka folk från att dö i ett sånt här tillstånd. Men om någon sa, jag betalar skulden, så bad han. Det är också en sak som är rekommenderad, att hjälpa sina bröder i att betala skulden. Om man inte kan betala dem från arvet han lämnar efter sig. För om en person dör, det första hans arv ska gå till är hans skulder. Innan att man ger pengarna till hans barn. För personen han har lånat ifrån har mer rätt att få de här pengarna. Eller det första pengarna ska gå till Afon är begravningen. För han måste begravas. Det andra är skulden. Okej? Okay? Så det är viktigt att skulden betalas. Får man be över någon som har tagit självmord? Ja? Nej. Det är tillåtet, men samma sak där. Profeten Sassalem gjorde inte det. För att också avskräcka folk. Och de lärde sig att samma sak gäller en imam, en stor ledare, en förebild för muslimerna. När någon sån här människa har dött så ska han inte be. För att avskräcka andra. Tänk att oj, tänk om jag dör och imamen inte vill be för mig. Eller hur? Det är avskräckande. För det är något dåligt som personen har gjort då han tog självmord. När det hände under sahabas tid att en man tog självmord. Och profeten Hassan, han bad inte över honom utan sahaba bad över honom. Taib. Får man be över någon som inte gör salah? Som inte har gjort salah? För han har inte mycket chans att göra salah när han har dött. Nej, det får man inte. Man får inte be över någon som inte gjorde salah för han är inte muslim. Han ska inte tvättas och han ska inte begravas bland muslimerna. Och man får inte be över honom. Men en problematik, en svårare situation är om man inte vet. Om man inte vet om personen gjorde salah eller inte. Om man inte vet om han var muslim eller inte. Alltså du tror att han var muslim. Självklart. Men om du är lite osäker, vad ska man göra då? Man ska be. Men Ibn Taymiyyah rahimahullah säger att man ska göra istifna. När man gör dua över den avlidne. Den duan man säger i tredje rakan. I tredje namn. Tredje takbir. Då säger man, o Allah, om han var muslim så förlåt honom. Och så vidare till slutet av dagen. Du säger om. Du lägger till det här ordet. Som du i vanliga fall inte säger. Men du säger om. Det är tillåtet att göra detta. Men man ska inte fråga. Säga, gjorde han salah? Du ska inte fråga. Om någon säger det, janaza imorgon. En man har dött klockan 2. Så går du dit och ber. Och du går inte runt och frågar folk. Gjorde han salah och så vidare. Du bara ber. Men om du vet. Person har dött. En person som du känner. Att han gjorde inte salah. Så gå inte dit. Och du kan till och med avråda folk från att gå dit. Om du är säker på att han aldrig gjorde salah. Då är han kafir. Och man ska inte be över honom. Må Allah skydda oss. Från att dö i såna här onda tillstånd. Tayyib. Och det är också sunna att göra ta'ziya, kondolianser för den avlidnes familj. Och göra den här du'an som han nämnt i sunna. Och att det är också tillåtet att gråta vid en begravning eller för en avliden person. Det är tillåtet, det är inget fel med det. Shalatana. Profeten sa sallam grät när hans son dog. Och han sa inna rahma, att det är barmhärtighet. Det är tillåtet att göra detta, att fälla tårar. Vi avrundar här. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.